man kan säga att livet börjar här och livet slutar på komposten. Så det är absolut en helt central del av Skillebyholm, och det är hjärtat i odlingen. Utan en bra kompost så kommer man faktiskt inte särskilt långt.
Just nu så står jag i ett oändligt fält av limpor och lådor. Det är ju inte riktigt så här brukar gemene man. Så var börjar man? Är det någon slags tågordning här? Eller vad?
Nej, men man kan väl börja så här och säga att vi jobbar ju med öppna komposter. Det vill säga vi lägger upp avfall. Vi har ju så stora mängder. Och sen täcker vi kompostlimporna med halm som skydd. Både värme och lite regnskydd. Men det är klart att hemma i villaträdgården så har man inte den här typen av komposter oftast. Trädgårdsavfall kan man ha det, men så fort man börjar kompostera köksrester och sånt, då måste man ha en sluten behållare så att man inte sprider ohyra och lockar till sig råttor och sånt där i området. Men här är det då, som du säger, det är väldigt många olika komposter, och vi gillar ju att kompostera här som du förstår. Och vi delar upp det så att vi har liksom, om vi börjar i ena änden så längst upp där på kompostplatsen så har vi liksom ogräskomposten.
Är det där högst liksom under buskarna där?
Ja, precis. Den som inte ser så jätteväl skött ut kan man säga. Det är väl lite sådär. Alltså en ogräskompost, den använder vi dels för att minska volymen på avfallet. Men sen använder vi den jorden också. Men då använder vi inte den i rabatter eller till såjord, utan då är det mer utfyllnadsjord. Så det är väldigt, man ska ju ta tillvara på allting. Och det är, även ogräsen går att kompostera.
Det ser ut som en kamel som ligger och vilar under. Men, alltså, alla limper, nästan alla, har ju halmtäcke på sig. Är det nödvändigt?
Ja, det är nödvändigt, för att när man lägger en kompost så börjar ju värmeprocesser. Det är ju mikrobakteriell nedbrytning som sker i komposten, och den alstrar värme. Och den värmen, det är ungefär som när, nu är det lite kallt ute, då har vi klätt på oss jacka, jag har mössa på mig och vantar. Det är för att hålla värmen, och precis på samma sätt är det med halmen, att den skyddar komposten så att processen kan nå så långt ut som möjligt. För skulle vi inte ha halm eller något skyddande lager, då skulle det inte bli någon komposteringsprocess i de yttre delarna, och det är ju synd om vi får ofärdigt material. Så man kan väl säga att det är som en jacka.
Ja. Men du, nu undrar jag, när du går här och bland alla dina limper, för det är ju en viss söt lukt som ligger här. Att du känner
det? Jo, men det är för att vi står precis vid den här bingen där kocken slänger alla matrester.
Ja, det är det som ska ut vidare sen.
Ja, det är den vi ska blanda. Det är ju liksom det kväverika materialet när man lägger kompost. Det är ju liksom potatisskal, och det är gamla lökar, och det är lite bröd och sånt där. Men det är ju sånt som vi liksom bakar in i det lite mer kolrika materialet så att det blir en bra process. För att det är ju ändå så att man måste blanda det här lite sliska, illaluktande, kväverika materialet med någonting torrt. För annars är det bara sliskigt, då blir det inget syre, och då stannar kompostprocessen av. Och då får man förruttnelse istället för kompostering. Och det vill vi inte ha.
Hur ser man det när man tittar? Hur ser jag så här, åh, här är min lilla limpa, en komposterar. Eller oj, här är min limpa och den håller på att förruttna.
Det finns en gammal klassiskt talesätt där, eller vad man ska säga. Om du luktar i komposten eller jorden och sen känner du sympati, då är det rätt. Då funkar kompostprocessen. Känner du antipati, det vill säga att du ryggar tillbaks och rynkar på näsan, då är det något som är tokigt. Då måste du antagligen gräva om komposten eller lägga i lite torrare material.
Mm. Okej, då kommer jag till frågan som jag tänkte inleda med här då. Så du går här bland limporna som äkta trädgårdsmässiga och smakar på dem också, eller?
Nej, det har jag slutat med. Det gjorde vi när jag gick kursen här, men nu känner jag mest och luktar och tittar på hur nedbrytningen. Jag har ju lagt så många komposter i mitt liv så att jag ser ju i vilket stadium de är, om de behöver grävas om eller om de är mogna för att användas. Så det ser man ju ofta på om materialet liksom har brutits ner, men man känner också på lukten.
Så du stoppar inte in den här jordkokaren?
Nej, det gör jag inte. men jag smular sönder den i handen, tittar på strukturen och luktar på den. Det gör jag. Sen har vi en massa andra komposter här.
Det är otroligt många höga. Ja. Okej, ogräskomposten.
Ja, den är här uppe då.
Sen ligger det någon som har börjat gräva sig, eller?
Ja, det är nog en gammal. Ja, den var ingen fin. Den har nog inte hunnits med riktigt. Det är en ogräskompost som ligger här. Det är någon som har hittat en gammal spade i komposten. Ja.
Men flisan, det här kolmaterialet, alltså vi pratar om grenar och kvistar och allt sånt där. Flisan är allting?
Nej, alltså det är inget spån så att man har en kompostkvarn som vi kör grenar i, utan det vi gör är att vi har så otroligt mycket gammalt visset material på höstarna från alla snipplonsland och grönsaksland och sånt. Så att alla de där torra stängna, det är den som ligger där, den högen. Och nu har vi använt mycket material, men du ser, det är liksom brunt, det är torrt, det är hårt. Där har vi det kolrika materialet som vi blandar upp det här köksavfallet med. Och skulle man inte ha, jag la de här komposthögarna här, la jag när jag hade kort kurs i höstas. Och då hade vi inte något köksmaterial kvar att lägga, utan då samlade vi gamla äpplen i parken och la som kvävekälla istället. Och det är jättehäftigt. Det är alltså trädgårdsavfall som inte är särskilt kväverikt, och så har vi blandat i äpplen. Vi hade väldigt begränsat med gödsel från djuren, så att det är knappt någon gödsel alls, utan det är bara äpplena som har fått igång hela processen. Och jag har mätt det med en termometer. Ni vet, en sån här termometer som man har en sladd på utsidan av fönstret som mäter både in- och utetemperatur som man har hemma. De är perfekta, för då har man bara ett plaströr eller ett järnrör eller vad som helst. Så stoppar man ner den där sladden, utomhussladden, ner i röret, och så trycker man ner den i komposten. Så kan man läsa av hur varmt det är mitt inne i komposten. Och där, de var ju uppe på över 60 grader efter 4 dagar. Man behöver få igång den här processen väldigt snabbt med värmen. För den är ju också då renande. Den tar ju död på de här patogena svamparna och det vi inte vill ha i komposten. Och även i viss mån ogräsfrön och sånt där, om man får upp det i riktigt hög temperatur. Men sen är det viktigt att den temperaturkurvan går ner igen. För ligger den för högt för länge, då torkar den ut. Och eftersom komposten har flera olika stadier, så måste den, alltså det är vissa bakteriekulturer som trivs när det är varmt, men de som trivs när det är svalare, de måste ju få komma in sen också för att göra liksom
så hela. Vad ska man ge det tid då?
Jag skulle säga att det är bra om man får upp den under de första dagarna. Inom första veckan så ska den liksom pika i temperatur. Sen kommer kurvan mycket långsammare liksom sjunka, värmekurvan. Och då blir det liksom att man får en under flera veckor. Och sen då, om den stannar av och får samma temperatur som utetemperaturen, då blir det ju ingen kompostprocess. Och är det inte färdigt då får man gräva om den helt enkelt.
Då har man gjort fel.
Nej, då har man inte gjort fel, utan då har det liksom bara inte hunnit med. Vissa material tar ju väldigt lång tid att bryta ner. Har du till exempel bitar från en stam från en brysselkål eller äggskal eller någonting, det hinner ju inte brytas ner på några veckor, utan ofta så får man ju räkna med att att den får ligga ett år, komposten.
Vi söker oss lite bort, för det är en fläkt som dånar som tusan där på baksidan.
Där,
en glassfabrik precis intill här. Så att, vi går ner. De andra här, vikten av efterkomposteringen då?
Efter ett år så är det ju inte det. Men samma sak där, om man har till exempel, till våra stora odlingar så lägger vi upp gödselkomposter. De här trädgårdskomposterna räcker ju inte till våra grönsaksodlingar. Då köper vi in från grannbonden kogödsel med halm. Och så komposterar vi den, och då lägger man en för stor kompost, då kan den bli så tung så att den trycker ihop sig själv. Och då, fast den har legat ett år, så är den fortfarande ofärdig för att det har varit för lite syre. Så att det där märker man ju när man gräver den. Och det kan ha varit en väldigt regnig höst som också påverkar komposten såklart. Blir den fuktig, då kanske den stannar av. Och då får man ju vara där och liksom ha lite koll och grepa i komposten och se, ja, men är den för torr, ja, då kanske man kan vattna den med något kväverikt, eller så bara vattna den med vanligt vatten, eller trampa ner komposten så att det blir lite mindre syre. Är den för blöt, att det luktar illa och är kladdigt, ja, då måste man lufta upp den.
Det du säger nu, för vi pratar ju om limporna, men skulle man kunna överföra det mesta just till att kanske ha en slut, som man måste ha inom städerna, sluten behållare, det principen är grundläggande.
Ja, det är det. Alltså, om man tar en parallell här med brödbak, jag menar, har du en deg så är inte den särskilt god att äta, utan och där blandar man ju liksom torrt och fuktigt, och så blir det den här rätta degen, och så stoppar man in det i ugnen och så bakar man, och då blir det livsmedel. Alltså samma sätt kan vi se en kompost. Man måste ha rätt antal skopor mjöl i förhållande till vatten och det sliskiga, och sen så måste det ske en värmeprocess för att den ska bli mogen. Och det är någonting som man får lära sig och är universalt för alla komposter, oavsett. De här isolerade slutna behållarna som man köper till villaträdgården, de är ju, fungerar precis på samma sätt. Den enda skillnaden är ju att de är lite mer skyddade mot regn, vilket gör att de kan torka ut snabbare, men de är också isolerade, så att man får en längre tid på året när komposten sker.
Men nu, jag läste en sån här tråd, det var diskussionen att kompostmaskarna, de här små röda de började vandra upp. Är det så att de inte trivs då?
Men det är nog antagligen för att det blir för varmt. För att när man tillför material hela tiden, som man gör i en sån där sluten behållare, då tillför man väldigt mycket ny energi, vilket gör att värmen stiger, för att kompostprocessen startar om och igen. Här med de här limporna, då sparar vi liksom kväverikt på ett håll, kolrikt på ett håll, och så blandar vi och gör en kompost. Men de här behållarna fyller man ju på löpande, och fyller man på då lite för mycket och ofta, då stiger temperaturen och då trivs inte kompostmaskarna.
Dör de då eller?
Ja, de kan dö. Men man måste komma ihåg att i en sån här öppen kompost som vi står mitt bland nu, där sker ju liksom, där måste vi få upp temperaturen, och då finns det inga maskar i komposten, utan det är när komposten sakta svalnar av, då kommer maskarna upp. Så att där sker ju ett byte utav bakteriekulturer, insekter och så vidare, som gör att komposten bryts ner på rätt sätt. I en behållare, där är det mycket mer upp till oss att styra, eftersom omgivningen inte kommer åt på gott och ont i komposten.
Okej. Så egentligen så skulle det kunna vara ett växelskifte också, att maskarna har gjort sitt och vi därifrån?
Ja, maskarna letar sig alltid efter någonstans där det finns något att äta. Och i sådana här behållare så är det ju i regel så att i botten så har man det färdiga. Och då kryper de uppåt i komposten för att hitta det som är ofärdigt. Men blir det för varmt, då är det klart, då vill de ju fly därifrån.
Ja, det är inte lätt att ta hand om de bästa medarbetare man har faktiskt. Masken din vän.
Ja, nej, men det jobb de gör är helt ovärderligt. Bakom oss här är den här vita plastsäcken. Alltså, men vet du vad det är?
Mull eller?
Det här är 1 ton maskskit.
Jaha, jag tittar.
Det här är från en professionell maskkompostanläggning.
Oj, vad fin.
Så att det här är ju rena guldet. Och våra studenter här på Skillbeholm har ju testat. Det är en ny produkt som kom ut på marknaden som vi testade förra året. Ja. Som är ren maskkompost. Det är ju, alltså det här är rena rama guldet.
Men du, ärligt talat, det är en jättestor säck. Jag kan inte riktigt avköra kilo, men det är jättestor.
Ja.
Det är ju ingen boorm vi snackar om.
Det
måste
ju
vara enormt många masker.
Ja, jag vet inte, men det här sker ju i liksom fabriker där man har jätteanläggningar med alltså maskkompost på en skala som man knappt kan föreställa sig.
Så de går omkring myllrar där alltså.
Ja, men det är limpor liksom, och sen så klättrar de upp. Det är liksom galler, det är som maskkomposter man kan ha under diskbänken. Det är liksom galler, så kryper de upp hela tiden i det ofärdiga, och sen så skördar man det färdiga liksom. Och så fyller man bara på, och så kryper de uppåt hela tiden, och sen så skördar man under till. Så att det är ju, ja, det är en helt ny produkt som är, ja. Ska vi gå till örtagården och kika? För oss så är det ju viktigt att leva som vi lär, och att ta tillvara på alla resurser som gården ger, och där är det ju väldigt viktigt att även ta hand om löven i parken. Vi har ju en stor park här med massor med lövträd, och då samlar vi ihop intensivt efter, ja, i början av november brukar löven ha trillat ner, och då samlar vi till lövkomposterna, och lövkomposterna är ju otroligt kolrikt material, gamla löv liksom. Så att, och innehåller mycket svårnedbrytbara föreningar som lignin och sånt i löven, som gör att det tar upp till 3 år att få en bra lövkompost. Alltså få den bli färdig. Så det innebär att vi har de Så man tar det tur och vi krattar löven. Vi ser att vi krattar löven nu då 2017. Sen ligger de 2018, sen gräver vi om den. Sen ligger den 2019. Sen 2020 på hösten skördar vi lövkomposten. Den färdiga limpan. Siktaren gör våra jordblandningar.
Siktare betyder att du skakar.
Ja, ah, sållaren, precis. Ja. Så att vi får bort pinnar och sånt som kan ha kommit med. Och sen använder vi det till såjord och planteringsjord 2021 blir det då. Så att man, om man talar om årgångsviner så kan man tala om årgångskompost här. Mm. Och jag var ju borta från Skillebyholm i 10 år och jobbade i trädgårdsbranschen. Och då fanns ju inte den här möjligheten med lövkomposter. För att man, det är få ställen man gör lövkomposter. Och jobbat med torvbaserade produkter i 10 år. Så det var en fröjd att komma tillbaka hit till Skillebyholm och jobba med vår lövkompost. För att den strukturen och den är helt fantastisk.
Där säger du något intressant eftersom torven ständigt och kanske speciellt nu på senare tid är under diskussion.
Ja.
Bland annat för branschen är lite orolig för torvförbud och sånt där. För det är ju så mycket torven används till. Det är ju liksom så du menar att en riktigt bra lövkompost kan ersätta torven då eller?
Ja, absolut. Vi har ju, det är klart, vi har ju ogödslad torv som vi kan blanda ut volym och sand och gödsel och allt möjligt. Men basen är löv. Och det ger en kvalitet på jorden som jag inte kan hitta. Inte ens den dyraste påsjord som man köper. Men det är lite omständigt. Det tar några timmar att samla ihop löven. Det tar 3 år för den att bli färdig och så vidare. Men hos oss så funkar det väldigt bra att göra det.
Men om man är sugen nu då på att göra en lövkompost, kan du dra de grundläggande riktlinjerna? Är det precis som man gör en vanlig matkompost eller trädgårdskompost?
Ja, det kan man väl säga. Men det är viktigt att få in det här kväverika materialet. Och i vårt fall så har vi tillgång till gödsel från egen gård. Så att vi blandar in då gödsel och blanda med löven. Vi har en gödselspridare men man kan ju blanda med en grep med, eller man liksom ungefär som man gör en lasagne liksom, man lägger på löv och så lägger man på lite kväv
skit rakt på
alltså. Ja. Och det är bra att det är lite obrunnet så att det är lite drag i den så det händer någonting. Och sen är det ju alltid den här frågan, ska man kalka eller ska man inte kalka? Och vi har använt stenmjöl från borrhål här när vi har borrat efter vatten som vi blandar in för att öka mineralpåslaget i komposten. Men sen varvar man det där och sen täcker vi med halm, tillför de biodynamiska preparaten och sen så får det ligga ett år. Sen måste man liksom ta bort halmen, får man gräva om det för den sjunker ju ner. Alltså halva volymen försvinner när den liksom börjar komposteras. Och sen så gör man om den här processen varje år tills den är färdig. Och för oss tar det ungefär 3 år då. Och det här med att man gräver om den, det är för att man ska få in luft i komposten så att den börjar omsättas igen. För den stannar ju av när den liksom sjunker ihop av snö och vatten och allting. Så man liksom får igång den igen nu på våren.
Nu har vi börjat med komposten och komposten är ju ändå trädgårdens hjärta. Men vad är det till för, man ska ju ta den här komponerade rätten man har gjort där. För att servera någonstans. Och då kommer vi in på huvudämnet egentligen. Jorden.
Ja.
För det visste ju grekerna redan att för att bli en lyckosam odlare så måste man ju kunna känna sin jord.
Mm.
Så, nu lär du oss allt du vet om jorden. Ja. Får du 20 minuter på dig. Ja.
Nej, men det är viktigt att hålla isär det här begreppen vad man gödslar. Alltså, för att det är så vanligt idag när man läser i litteratur och tidningar och tittar på tv och allt möjligt att man hela tiden fokuserar på näring för växten. Och så kopplar man ihop det som näring. Men komposten är ju näring för jorden. Alltså att man odlar den goda jorden. Det är det som komposten gör. Så att komposten kan man ju se som en grundgödsling i rabatten eller på kolonilottens odlingsrutor. Och som då är humusbyggande, det vill säga att den ökar mängden organiskt material och blir liksom en långsiktig kvävekälla. Det är inte den där boom som gör att du orkar sprinta i 100 meter, utan det är den här som gör att du orkar växa en hel säsong. Och att man då tillför det organiska materialet som gör att den blir luftigare, maskarna som vi har pratat om tidigare trivs mycket bättre. Det blir alltså om du tar en ren lerjord och klämmer ihop den och den inte innehåller organiskt material, då blir ju det som en lerklump som bara är helt tät. Men har du fått i den här komposten år efter år och ökat mullhalten, då blir den lite mer som en svamp liksom, den kan fjädra tillbaks. Så det är både struktur, både för mikroliv och för växtens rötter. Så att där får man ju se liksom komposten som den här långsiktiga, man bygger och odlar den goda jorden. Sen finns det andra sätt att liksom boosta en redan, alltså en odling som redan är på gång, där du redan har fått upp växter, du har planterat, du har liksom någonting som växer i bädden. Det är ju liksom att gödsla kanske mer växten då i sin tur, för att den ska orka bära då brysselkål eller om man har tomater eller timjan eller vad man nu odlar. Men komposten är framförallt till för den här långsiktigheten.
Det, när man tittar på den delen man går här, ja, då ser man ju att det måste ju verkligen vara lerjord här.
Ja, just vad det är lerigt. Och det är därför vi har jobbat med upphöjda bäddar. Du ser att jordytan är liksom högre i bäddarna än vad gräsmattan är vid sidan om. Och det är för att höja upp den här kompakta lerjorden så att den ska liksom bli dränerad fortare och snabbare bli varm på våren. Så att det är liksom ett knep att hantera en tung jord. Sen om man vill prata om gröngödsling, på de bäddarna som är kala där nu, där odlade vi gröngödsling förra året. För då fick liksom bäddarna vila. Det är liksom som att dra täcka över jorden och låta den få sova lite. Och sen kan man gräva ner den gröngödslingen på hösten. Eller om man har gröngödsling då som är flerårig, så kan man ju då gräva ner den på våren innan man planterar någonting.
Så det är därför de är kala, ni grävde ner i hösten?
Ja, det är så pass tung jord här så vi väljer att höstgräva här. För att gräver man på våren och får upp plastisk lerkoka som torkar i solen, då det är inget kul. Sen, nu är inte det här så stora bäddar i örtagården, men om vi tar på grönsakslandet där vi har lite större fält, där har vi så pass mycket gröngödsel så där kan man slå med lien eller skörda av helt enkelt, och så kan man flytta den över delen som man har slagit av och så kan man lägga det som marktäckning då på planterade kulturer, som framförallt då kålväxter eller purjolök som behöver mycket näring. Mm. Så då får man ett utmärkt liksom tillskott med marktäckningsmaterial som är bra för jorden. För då blir det precis som jag nämnde där med komposten, att när man har ett sånt här skyddande täcke så kan kompostprocessen komma ända ut i periferin i komposthögen. På samma sätt är det i jorden, att har ett skyddande täcke med marktäckning, då kan allt mikroliv och fukt och näring och sånt vara ända upp till jordytan. Då slipper man det där som man kallar för offerskikt. Det där, den här första 5 centimeterna som torkar ut, som blir blött, som blir kallt, som blir varmt. Där vill inget mikroliv leva. Det blir liksom som ett dött lock på jorden. Så därför maximerar man ju ytan, odlingsvolymen i jorden om man har marktäckning.
Jag tänker på alla jordar här i världen som finns, skulle jag säga. Men det finns ju, jag vet, lerjorden här och sandjorden och mulljorden. Om du fick välja, om du skulle välja en gård, och vilken jord skulle den ha då, om du tyckte att det var optimalt för din del? Alla har ju sina nackdelar och
fördelar. Ja, verkligen. Nej, men jag skulle nog välja en lerjord. Dels för att jag kan den väldigt väl nu efter alla år på leran. Jag hade ju en handelsträdgård i Göteborg där det också var samma typ av lera. Så att jag känner den väl, och lerjorden blir ju verkligen en långsiktig vänskap. Kan man bygga upp med lerjorden om man hanterar den på rätt sätt? Jag skulle säga lerjord. Jag har haft sandjord och mulljordsodling också, och jag skulle säga att det var väldigt stressigt med sandjorden. För den, dels när vi har den här försommartorkan här på östkusten, så blir det otroligt stressigt med bevattning. Och då har inte klövern hunnit växa så mycket på gröngödsling, som man hinner slå och få tillräckligt med marktäckning. Och då får man försöka hitta något gammalt ensilagebal hos någon bonde. Och jag tyckte det var lite stressigt med sandjorden. Och mulljorden är ju häftig att ha odlat i, men jag tycker den är svår, just att den är så himla seg i starten. Det är ju som ett frysbox liksom, långt in. Och sen på sommar så kan man inte ens gå. Kom ihåg, jag skulle gå ut och rensa och vara barfota. Jag höll på att bränna sönder fötterna på den här svarta lerjorden. Det var så varmt alltså. Nej, lerjord.
Så det är perfekt där vi står nu. Alltså.
Ja, jag tycker det.
Men du, om vi tittar lite, vi känner på jord. För nu har jag förstått, okej, vi ska inte smaka på den. Du lovar att vi ska...
Du kan få smaka på den.
Nej, bita i gräset kan man väl göra då och då. Ja,
det gnisslar så mellan tänderna med lerjord. Här känner man ju liksom att den är, vill ju bli kompakt när man trycker ihop den så här i handen. Men vi kan också smula sönder den. För att den ändå har så mycket organiskt material i sig. Mm. Det hade du inte kunnat om vi hade tagit en jordplätt som inte hade odlats tidigare.
En lerjord som var en naturlig lerjord från början. Den...
Ja, där man inte... Alltså alla jordar har ju liksom en naturlig mullhalt. Men en väldigt låg jämfört med en välodlad.
Mm. Den luktar ju lera. Den luktar som när man fick en lerklump i skolan när man skulle göra någonting. Nu luktar man så om händerna.
På keramiken.
Ja, så här, man drejade något litet fint skevt.
Skevt i mamma i julklapp. Ja. Nej, men det här är en väldigt fin struktur i jorden.
Ja.
När den liksom både har det här plastiskt, det är ju fukthållande.
Men hur ser du att den har rätt sig nu då? För det tycker jag är viktigt. Folk kan ju känna på våren att jag måste ut och jobba och sådär.
Mm.
Men då är det viktigt att jorden reder sig. För tillfället att jobba med jorden avgör ju också lite.
Ja, absolut. I de här bäddarna som vi har, där står vi på en gräsmatta. Vi står ju inte i odlingsbädden. Och då kan man ju, det är mer skonsamt. Men så fort du har en lite större odlingsyta där du trampar runt, då får du absolut inte vara blött. Så att det är torrt på ytan gör ju inte att det är dags att ut och klampa runt. Och det värsta man kan göra då, det är ju att dra fram en jordfräs och som rör upp liksom det här blöta kalla jorden på ytan och så torkar den liksom i solen. Så att, men du frågar om strukturen, alltså det...
Känner jag nu så här, jag vill ut och jobba. Hur talar jag med jorden så att den säger till mig, jag är rädd?
Det finns ju en sån här gammal grej där att om man doppar rumpan i jorden så är det och inte liksom hoppar upp, då är det dags att sätta potatis.
Du har en massa regler, man inte ryggar tillbaka vid sin kompost. Om man sätter rumpan och njuter av det.
Men det är ju så här, vi är så vana att väga och mäta och hålla på med allting. Liksom. Det är temperatur och det är skalor och det är gramma och näringsämnen och hit och dit. Men som trädgårdsmästare så måste du jobba intuitivt. Alltså du behöver kunna känna av saker. För du kan inte liksom ha alla de där tabellerna i huvudet med allting. Utan du måste kunna liksom känna med dina händer, se med dina ögon, känna med lukten. Allt det där liksom. Vi har jättebra instrument i kroppen för att förstå när saker och ting är redo. Man behöver liksom inte skicka in en kemisk analys på en kompost för att veta om den är klar. Eller om jorden är liksom rätt. Sen ser man ju under säsongen om man har misslyckats med gödslingen eller att den är för kompakt i jorden. Det ser man ju också hur den växer. Och då måste man lära sig att se, okej, växer den här växten sämre på grund av näringsbrist? Eller är det kompakterad jord? Är det för mycket vatten? Är det för lite vatten? Och så vidare. Där lär man sig ju med åren. Men det gäller att vara lite observant. För ofta så står ju faktiskt facit mitt framför nyllet på en. Man behöver inte googla fram allting.
Nu pratar vi om plätten vi står på, ja. Jorden som är här som vi som enskild människa brukar. Men om man tittar då på jorden stort, att det finns odlande människor över hela världen.
Mm.
Och då tänker man ju att det är ju faktiskt där allting startar. För du uttryckte ju en gång, och det är ju så fint det här med att göra bröd av sten.
Mm.
Och om vi förstör alla de där stenarna, då har vi ju inget bröd.
Nej.
Vad är det största hoten är då mot all vår jord?
Ja. Jag kan inte gradera det vad det största hotet är. Men om jag skulle säga något som berör mig väldigt starkt, det är ju den här totala ignoransen för den här exploateringen som vi gör utav jorden. Där vi så att säga hela tiden sätter in jord och även djur i ett industrikontext där man liksom odlar monokulturer liksom. Det är inte normalt. Det är klart att vi ska odla rationellt för att få mat på vår bord, men man kan odla på andra sätt än de här veteöknarna vi ser och majsöknar och sojaöknar. Alltså det är, våra livsmedel tas ju fram idag i ökenområden. Alltså då menar jag inte Sahara utan i odlingsöknar med monokulturer. Vi ser jorderosion. Man i konventionell odling så har man ju inte det. Där ger man ju väldigt mycket näring för växten. Och ser ju jorden mer som ett substrat där liksom rötterna ska få fäste så att de inte trillar omkull i princip. Och det betyder ju då att när man inte tillför organiskt material i den takt som man behöver för att bibehålla jordens bördighet, då utarmar man jorden och på sikt dödar man ju jorden. Jag menar, om du tänker dig att vi ovan mark kan livnära 1,5 djurenhet, alltså 1,5 kossa fodermässigt ett år, så kan vi livnära mycket mer, fler djur om vi skulle räkna viktmässigt, om vi tittar på alla maskar bara. Alltså det kryper ju runt tonvis med mask per hektar.
När vi står nu, ja, för den kvadratmetern som vi står nära varandra, hur många kompisar har vi här nu?
Jag vet inte, men man
kan ju säga en kvadratmeter.
Ja, men man kan väl ha, om det är en bra jord så kanske vi hittar i alla fall 20 maskhål när vi gräver upp en kvadratmeter. Man tittar liksom på aktiviteten av maskar. I vissa jordar, jag kommer ihåg när jag började odla i Göteborg, då tog jag över ett konventionellt ärende. Alltså vi hittar knappt ett maskhål när vi tittar i jorden. Och sen bara dräldra mask efter några år med mycket gödselkomposter och så vidare. Så att det gör mig väldigt bekymrad över den här totala, som jag upplever, en väldigt oförståelse för att jorden är någonting vi måste vårda för kommande generationer. Alltså det känns som att vi gör en rovdrift där vi ska få ut en massa billiga livsmedel. Alltså vi betalar inte, det blir snedvridet. Vi har en syn på att ekologiskt är dyrt, men det är ju vad det kostar. Det är ju det andra som är för billigt för att man har tullat på, man har tryckt in 10 kossor till i stallet fast det bara skulle stå 15 så står det 25 där. Eller 500 istället för 200. Och sen samma sak gör man med växter liksom. Vi odlar växter på ett sätt som ja, men i växthus odlar vi näringslösning. Jag lovar allt, det mesta du köper i affären är ju odlat i näringslösning utav växthuskulturer. Och det är ju liksom, som jag anser, det är inte hållbart för framtiden. Men det är klart att vi ska ha det bra och försörja oss. Men
de ska ha det bra imorgon också.
Ja.
Och i övermorgon.
Alltså vi lånar, alltså det här synsättet att vi lånar jorden av nästa generation, det måste tillbaks. För att just nu håller vi på att sabbar möjligheter för kommande generationer att har det lika bra som vi har det. I jakten på något billigt livsmedel. Alltså, nu, jag vet inte procentuellt, men om det var för att man förr i tiden la sig halva lönen på livsmedel. Idag lägger vi väl drygt 20% på livsmedel. Och vad gör vi med resten då? Ja, vi köper en massa saker som vi
kanske... Kokböcker.
Kokböcker köper vi. Vi köper färdigmat, vi köper en ny platt-tv, vi köper en nyare bil liksom. Ja.
Men då kan man ju säga att det är det som inte är att odla jorden. Utan då odlar vi det som ska tuggas liksom, och ätas utan att det finns en koppling till bädden. Till jorden, ja, den kommer ifrån. Så nej, själva är kommer
för jorden ifrån. Tar ju så lång tid på, ja, sig. Den reagerar ju över årtionden, århundraden. Ja, men du är ju klart att du kan ändra sammansättningen i jorden genom att odla väldigt intensivt eller tillföra mycket gödsel och så vidare. Men det tar ju många år att liksom ställa om en jord som är dålig till att den blir bördig. Och det är ju mycket längre cykler än de ekonomiska cyklerna. För där har du en årsrapport som ska liksom visa på ett bra, starkt resultat. Den tar inte hänsyn till 5-10 års perspektiv på det sättet. Och då blir det som parallella universum, de här drivet i dagligvaruhandeln och produktionen jämfört med liksom vad jorden behöver. Det ser jag som den absolut tuffaste utmaningen. Och det är konstigt att vi inte lär oss heller. Vi hade ju på 1910-20-talet i USA hade vi de här enorma vad kallar de det för? I alla fall när odlingsmarken liksom bara lyfte.
Flyktjorden.
Ja, lyfte från marken i stormarna och bara åkte ut och landade. Den bördigaste, finaste jorden bara landade ute i havet och bara försvann. Och då blev det ju panik. Och så åtgärdar man, börjar man tänka om. Och sen kom industrijordbruket efter andra världskriget. Och så gör man om samma misstag igen. Alltså när du har skördat av tusentals hektar majs som bara står. Och så kommer en vindpust liksom. Jag vet inte hur många ton matjord. Ja, den gör ju inte den nytta den skulle göra på havsbotten.
Jag kan väl förstå att man har liksom ställt sitt hopp till det. Man tänker i Afrika och sånt. Jag menar, man bostar fullt konstgödsel. Det blir en enorm skörd med en gång. Du har svält. Du ser inte din framtida familj två generationer bort svälta. Du ser familjen svälta nu.
Ja.
Man tar in kraftåtgärder för att rädda situationen på stunden. Mm. Och det är klart, 10 år senare så är en utarmad jord och svältkatastrofen kanske slår
hårdare. Det är väldigt kortsiktigt, ja. För att det är ju såklart så att du har en akut problematik. Och det ser vi ju, om vi tar exemplet i Indien, där vi har haft den så kallade gröna revolutionen som har slagit väldigt hårt. Där man liksom skulle rationalisera, man skulle hjälpa bönderna att få lite större skördar och så vidare. Vi ser ju resultatet svidande. Jag har ju en självmordsfrekvens på indiska bönder som är tusentals per år som tar livet av sig, för att de är livegna. De har liksom redan pansat sin skörd för att få ut de här patenterade kemiska preparaten då, både växtskyddsmedel och konstgödsel, och fröer är ju också patenterade idag, vilket gör att det är ett företag som äger fröerna, och då köper du ett frö som är kopplat till ett företag, då måste du ha det. Du får inte fröka upp det fröet själv.
Det går väl knappt. Det är så många som är så sterila också. Så.
Ja, och då måste du hela tiden köpa från samma firma. Och då, så att där har vi sett jättepositiva förändringar genom att man har odlat biodynamisk odling där man tar hand om sin jord. De har ju otroliga mängder kompost. De kan ju kompostera. Det tar 1 år för oss, så tar det 3 månader för dem att göra en kompost. Det finns ju enorma resurser, och där liksom byar har blomstrat upp för att fler får jobb. Man startar skolor för att både mannen och kvinnan ska kunna vara i jordbruket. Det blir liksom en social kontext som bär människorna. Så att, och sen är det ju det att många av de här hybriderna då som vi använder, det använder vi också här, hybridfrön, och de ger ju väldigt god avkastning. De frökonstanta sorterna är ju lurigare på det sättet, de här gamla kultursorterna. Men det är viktigt att bevara dem, för det är där vi har vår... Skulle de här nya moderna utsäderna kollapsa eller inte funka, då måste man ha någonting att gå tillbaks till. Så därför är det viktigt att det ena inte utesluter det andra, utan att man hela tiden bär med sig kulturen samtidigt som man jobbar för smarta lösningar och så vidare. Så att det är... men apropå din fråga där om... Det som jag ser som mest bekymmersamt, det är alltså bristen på omsorg om en levande jord. För vi skjuter oss själva i foten med att jobba på det här sättet.
Om vi går vidare lite, jag tänkte att vi ska se någon annan, så här, om du har någon annan jordtyp här borta eller något. Men allt är lerjord, va?
Allt är lerjord, vi får gå ganska långt på Skilleboholm om vi ska hitta en lite lättare jord.
Okay.
Den har vi på fälten ner mot ån, åt det hållet. Men där har vi en liten ås med lite lättare jord som vi har odlat morötter och sånt på. Nu har vi en vall. Det är jättebra. Men du, vi kan väl gå in här och kolla på jordblandningarna?
Ja, det kan vi göra. Det kan vara intressant att prata om. Jag tänkte lite på det med felmarginal när vi stod där borta i örtträdgården.
Vi går igenom den så kommer vi till vår såhörna.
Jag läste nyligen en bok om jord, tal om temat. Hade jag börjat läsa den boken, hade det varit min första bok någon gång i... Jag sa, nu ska jag bara odla, kolla här. Jord, det är bra, vi börjar med den.
Ja.
Jag hade inte vågat.
Nej. Men jord är ju förlåtande till en viss grad. Alltså man pratar ju om klimatet med tipping points och allt möjligt. Och det är klart att jorden också har det, där jorden helt... Det blir för mycket vatten, det blir för mycket förpackning, det blir liksom för lite gödsel och så vidare. Men jorden är ju i sig bördig, om man liksom, och det handlar ju om att när man odlar i jord så bör man förstå sig på, leva sig in i vad jord är. Så att det var ju lätt olyckligt att du skulle bli skrämd av det.
Nej, men det är, om vi struntar i min läsning av boken, så ändå, om man tänker den som kanske lyssnar på det här, som faktiskt inte har börjat men vill börja, så kan det ju vara viktigt att det är okej att göra fel i början. Jorden klarar, ja, alltså dina fumliga försök.
Ja, absolut. Det är ju bara några sådana här tumregler som man måste hålla sig till. Och det gäller ju för alla jordar. Det är att jorden är en plats för växterna, inte för dig som människa. Så att du ska ju inte trampa runt i din odlingsjord. Då är det bättre att göra fasta gångar eller lägga ut plankor eller någonting. Men
trampla.
Ja, men inte trampa runt i bäddarna liksom. Det får man ju aldrig göra. Då blir det sämre. Och sen att man behöver sätta sig in i lite grann bara. De här skillnaden på, ja, men jag odlar den goda jorden, jag odlar den goda växten. Liksom. Att man har litet hum om att man gör en grundgödsling eller att man myllar ner lite kompost innan man planterar eller sår. Att man förstår liksom att när jag skördar, så är det klart att en hel del av det som är plantan som jag skördar har ju tillkommit med energi från fotosyntesen, men väldigt mycket har ju kommit från jorden. Vilket gör att jag skattar ju min jord på näringsämnen när jag skördar och tar hem till köket. Och det är ju liksom en enkel ekvation. När jag tar bort saker så måste jag tillföra, annars utarmar man. Så att det är egentligen det där, alltså att ge och ta. Och att inte trampa runt i jorden, det är liksom, det kommer man långt på. Mm.
Sen kan jorden hantera amatörerna.
Absolut, man behöver inte gå in mer i markkemi. I den bok vi använder här för kompostkursen, där står det ju liksom uttryckligen att kompostering är jättesvårt i teorin, men enkelt i praktiken. Så man behöver inte gå in i alla... vad som händer i nedbrytningsprocesser.
Läser det på jord. Att komma ihåg det. Det är, ja, väldigt viktigt att du säger det, att det låter svårare än det är.
Men det är jättesvårt, för ska du radda upp liksom alla processer med kemiska formler och allt det som händer i komposter, så det är ju, det är nästan omöjligt, men det är lätt att göra en kompost. Och samma sak är det med om vi tittar på på Jordbruksverkets sida så finns det ju massor med information för alla. Man behöver inte vara bonde för att gå in på Jordbruksverket. Det är så, en sån källa till information kring PDF:er om odling och ogräsrensning, gödsling, allt möjligt du kan tänka dig. Det är guldgruva alltså. Och där har de ju en PDF då som heter Växtföljd ekologisk odling. Och där berättar de då om fördelarna med växtföljd i grönsaksodling, för att marken ska få bra struktur och allt det här. Och då skriver de ju liksom till och med Jordbruksverket, ja, det där med humus och humusbildning, det fattar vi inte riktigt, men det händer liksom. Alltså, inte ens Jordbruksverket liksom kan beskriva vad det är som händer i marken med organiska substanser, eller vad humus är för någonting. Man kan säga, ja, men vi vet ungefär att, ja, men en kemisk former liksom på humus. Men det där med humusämnen och hur det fungerar i jorden, det vet vi faktiskt inte. Så hur ska en amatörodlare veta?
Man får jobba med mysterierna.
Ja, man behöver inte kunna allt i detalj. Liksom. Det, och till och med saker som man tror borde vara helt genomlyst vid det här laget 2017 är inte det. Så det, man får vara lite ödmjuk.
Och då kan vi avsluta, för det är ju så här, om man vill skapa sin lite egna jord. Här står ni ju faktiskt på Skillebyholm och gör den egna jorden. Allt behöver inte köpas på säck.
Nej.
Nej, det är ju fantastiskt egentligen. Ja. Ja, att man inte behöver köpa jord på säck.
Nej. Du ser ju alléträden här ute. Det är de som för 4 år sedan släppte löv som ligger här nu i form av jord. Och det är, dels gör vi en egen plantjord.
Mm. Du kan man dra för den som är lite intresserad ungefär vad man tänker i ungefärliga mängder här om man gör en egen plantjord? Mm.
Man skulle säga så här, att, kan vi bara nämna skillnaden då på såjord och plantjord. Att såjorden är ju mycket svagare i näring, eftersom frön vill ju inte ha för mycket näring när de gror. Sen när vi skolar om, eller det vill säga planterar om, då använder vi en plantjord, så vi stoppar liksom den lilla frösådda plantan. När den har vuxit upp lite så krukar vi om den i planteringsjord som är då lite kraftigare. Om man då Vi har ju recepten uppskrivna här i växthuset. Så, och om man tittar på såjorden så innehåller den då en blandning där vi har liksom 6 delar lövkompost, 3 delar torv och 1 del sand. Och sen har vi lite benmjöl och algomin. Lite grann bara pudrar i.
Du kan ju dra av algominen, för jag vet inte om det är sådär jätteetablerat, men alla kanske vet.
Ja, alltså det är ju en produkt, en naturprodukt som är, innehåller både kalk och långtidsverkande gödsling som är då bra. Den är en väldigt dyr produkt, så det är inget vi använder mycket av. Benmjöl är ju en restprodukt från köttindustrin som ju är också långtidsverkande gödsel, lite, alltså den löser inte ut direkt. Sen om vi tittar på plantjorden, då har vi då hälften är ju lövkompost och sen blandar vi torv och sand. Och, så att det är nästan 50-50 lövkompost och torv med lite sandinslag. Sen har vi hönsgödsel, benmjöl och algomin. Och där ser man den stora skillnaden är ju då att man har lite mindre lövkompost men mer hönsgödsel, eller att man tillsätter hönsgödsel i plantjorden. Det ger den här lite extra styrkan i kvävet då.
Jag vill titta lite på de här recepten. Om man nu vill göra sitt eget, går det? En tanke jag har, jag tänker på folk som absolut inte vill ha, alltså det är ju väldigt potent det här benmjöl och så. Men om man nu då är, inte vill ha någonting alls med köttindustrin att göra liksom. Så man inte kan tänka sig att man vill ha benmjöl heller. Finns det någon ersättning på det, har jag funderat på?
Ja, alltså då får man helt enkelt jobba med algomin och hönsgödsel. Och hönsgödseln är ju, om man köper det från ekologiska höns, då är de ju frigående och de har haft liksom ett bra liv. Vilken hönsgödsel som helst, då kan det ju komma från en bur hönsfabrik liksom. Så att om man köper schysst hönsgödsel, då skulle jag säga att det är, i lagom dos så är det jättebra. Men jag skulle säga att benmjöl kan man hoppa över. Då är det desto viktigare att jobba kanske med näringsrik kompost. Nu har vi lövkompost. Skulle man ha trädgårdskompost här, då är det ju genast lite mer näringsrikt. Man ska inte ha alltså hushållsavfallskompost i de här blandningarna, för då blir det för kraftigt.
Okay.
Alltså där man bara komposterat hushålls
matrenserna och sånt där.
Ja, det blir för kraftigt. Men en trädgårdskompost med mycket växtrester från trädgården, som man har piffat med lite kväverikt material från hushållsavfallet, då kan det funka.
Men då, om den är så väldigt stark, då får man blanda ut den i så fall med, alltså matkomposten, man får blanda ut den med befintlig jord då, en näva per.
Eller som vi har i vårt plantjordsrecept där vi har torv. Så torven finns ju med även i våran plant- och såjord, men det blir liksom inte 98% torv, utan det kanske är 45% torv. Så lövkomposten står ju för 50% av volymen här. Man får helt enkelt se vad stoppar i komposten. Det blir ju ändå så att det kommer ut ett resultat av det. Alltså har man fört in mycket växt, visset växtavfall, då blir det inte så potent kompost. Men har man mycket matavfall, då blir det såklart en helt annan kompost och näring. Jag menar, de absolut mest potenta komposter man gör hemma, det är de här, du vet, de här som ser ut som en tombola liksom, de här man snurrar som inte ens har kontakt med marken, som är isolerade, som ju ger en otroligt snabb nedbrytning i de här isolerade behållarna, men också den ger en gödselprodukt, inte en jordförbättrande produkt, den typen av kompost. Så där måste man blanda ut det i många delar jord. Alltså där kan man säga att man gödslar mer växten.
Och så kan man se i viss mån matkomposten också då, som kommer med mycket kväverikt material. Den ska det blir en gödslingsprodukt.
Ja, det blir en gödslingsprodukt. Medan trädgårdsavfall och lövkompost är då mer jordförbättrande. Och de kan man också ta med när man höstgräver. Alltså för att har man för kväverik kompost när man höstgräver, då riskerar man ju att laka ur så att det rinner ut i diket och ner i närmsta sjö. Men en välbrunnen, alltså en färdig, mogen, ska jag säga, lövkompost eller trädgårdsavfallskompost, den har inte det här flyktiga kvävet i sig. Så den kan man ta med i höstgrävningen lite grann. Medan en köksavfallskompost eller en sån där från en tombola snurrande, den måste man tillföra precis innan man planterar eller mylla ner i växande bestånd.
Finns det något recept lite så där, som att det kommer liksom att dra på järnet så att växterna riktigt...
Ja, men vad säger man? 3-4 liter per kvadratmeter är väl en bra siffra att utgå ifrån. När man har, och det gäller ju också för buskar och perenner och sådär, om man vill liksom jordförbättra i rabatterna. Det behöver man ju inte bara göra när man planterar, utan det kan man göra under säsong också om man myllar ner försiktigt.
Jag funderar på senare tid så har ju känns som det har blivit lite trendigt på något vis. Att det har gröna blivit extremt i fokus. Vad tror du ligger bakom det där?
Alltså dels finns det ett enormt intresse kring vad vi stoppar i oss. Att man ser att ja, men här finns det faktiskt en möjlighet för mig själv att odla saker som är både nyttiga, hälsosamma och som ger massa nöje på köpet. Det är en del som jag ser, alltså själva odlingsintresset har ju blivit enormt stort. Vad det gäller trädgård, liksom det här estetiska trädgården, så har vi sett en lite längre trend på det. Och det kan man koppla till välbefinnande såklart. Ja, jag tror att det kommer hålla i sig. Det är lite tråkigt att säga trend, för då tänker man att det är något som går över. Och det hoppas jag att det inte gör, för att det här att odla och vara ute i sin trädgård och förstå sig på naturen och jobba med den är ju någonting som vi alltid hållit på med och alltid kommer att hålla på med.
Jag får knyta ihop den här säcken då med det estetiskt tilltalande, det dynamiska, det gröna. Mm. Det kan man ju förstå människan faller för. Hur tror du jorden, den bruna massan, ställer sig i den här nya intressesfären eller återupptäckta området?
Ja, det är en jättebra fråga. Jord kanske inte är så sexigt och så färgsprakande som blommor och grönsaker är. För nog lite doldis tillvaro. Jag tror att det är framförallt när jag träffar kolonilottsägare och förbund och sånt, då finns det ett enormt intresse och kärlek till jorden. Sen vet jag inte, om du och jag går på en trädgårdsmässa och frågar mässbesökaren där, då upplever jag oftast att man mest vill köpa någonting och bli inspirerad. Sen vet jag inte hur mycket man brinner för jorden. Lite mindre skulle jag säga. Så att det finns nog mer att jobba på där, och få folk att brinna för den goda och den levande jorden, det tror jag. Alltså att man just upptäcker skillnaden på att jord inte bara är jord. Alltså det finns så otroligt många sätt att vara jord på, med dess olika egenskaper. Och jag menar, det är bara jättestor skillnad på en dyr säckjord och en billig säckjord. Bara där är det jättestor skillnad, fast det är i princip samma ingredienser. Och ta då alla jordar som finns utomhus i olika land och täppor och rabatter. Ja, det finns massor att lära sig. Väldigt spännande område.
Men det är ju ändå där livet faktiskt börjar och slutar.
Ja. Men utan den goda jorden så spelar det ingen roll vad vi gör i övrigt. Alltså om vi börjar tänka så här, vad kan vi göra om vi inte har en levande jord? Ingenting. Tänk dig, ingenting. Det spelar ingen roll om vi har minskade utsläpp på biltrafik, eller vi har ställer om hela, vi bara kör IT och inga papper, vi behöver inte några resurser där, eller det spelar ingen roll. Du, ta vilken sektor som helst i samhället, det kommer att kollapsa om du inte har en jord att odla i. Så enkelt är det. Det är bara att man glömmer bort det, för den är så självklar, och man ofta vill man inte befatta sig med den, för att man förstår sig inte på den. Så där har vi mycket att göra. Det är därför det är så kul att ha den här trädgårdsutbildningen, som man får lära människor om jord.
Att vi jordar oss då, helt enkelt.
Ja, det är många som behöver det, kan jag säga.